Ja, jag fortsätter där Mats var sist då med testbäddar och sånt där. Då. Det har varit ett himla hallå, framförallt i de här, jag höll på att säga veckopressen, men åtminstone 3 dagar i veckan kommer den tidningen ut då, om det här med testbäddar etc. Men, så jag tänkte berätta lite vad vi har kommit under för mig. Jag tänkte gå in på 3, 4 områden, 5 områden blir det. Och egentligen hur sådana här testbäddar och den erfarenhet åtminstone jag och Mats och några andra som har hållit på med sådana här forskning då i 10 år på nät, hur det egentligen funkar. Jag tänkte berätta om vad Telia för 1 år sedan gick ut till omvärlden och erbjöd. Och sen tänkte jag prata liksom om den stigmatism som då händer då, va? Alltså man säger namnet Telia så börjar folk blöda. Och sen då, vad händer nu då? För att jag menar, vi står ju här, ni hör ju vad Mats säger, det finns så mycket grejer som helst. Men det är ingenting som, ja, vi kommer inte vidare. Okej, lite perspektiv då. Det här är Rockströms bilder. Som jag har knyckt av honom, han har knyckt några goda idéer av mig så att det jämnar ut sig. Vi tittar lite på det här då, jag och min före detta kollega Anders Rockström som är en skojig farbror. Han har ganska roliga perspektiv på saker och ting. Och vi har tittat väldigt mycket på generell forskning och vi har analyserat Telias forskningsmiljö och allt sånt där då. Och då ser man att allt man gör går i såna här så kallade S-kurvor. Först händer ingenting och sen är det en jätteexpansion och sen liksom planar det ut och sen dör det liksom, va? Och så kommer det någonting nytt, va? Det är det. Här kommer ISDN och så blir det internet och allt möjligt då. Så där ser det ut. Alltså de intressanta grejerna, det är när man alltså isskåpen dör och kylskåpen kommer på något vis. När en teknologi eller någonting övergår till något helt annat. Det är det som vi kallar för disruptiva teknologier. Om man deriverar då, eftersom det är åtminstone ett gäng akademiker i det här rummet då, så vet ni att derivatan på en sån kurva blir då en Gausskurva. Och det är vad vi kallar då för och deriverar man det en gång till då så får man en sån där Jungfrukurva brukar vi kalla det för. Jag vet inte varför. Men någonstans då så är effekterna av det här då kan man se i vad vi kallar för livscykelmodeller. Att en produkt då, och om vi säger liksom DSL eller internet eller vad som helst, om det nu är en produkt, om du kallar det för en produkt, så genomlöper alla produkter någon form av en livscykel. Från att de är unga, nya, tills att de blir mogna, kassakor, och sen dör de så småningom då. Om vi skulle titta på den här bilden och ta ett snapshot så kan vi säga att mycket av det som äger rum i vänster kant, det är liksom forskning, innovationer som en del av oss ägnar oss åt. Och längst ut till höger har vi Telex då. Och det intressanta är då att egentligen så behövs all forskning i alla läger. Man behöver faktiskt forska och utveckla befintliga grejer så att de blir bättre, billigare att tillverka. Man behöver också hålla på att uppfinna så att man har någonting nytt då, när någonting tar slut då. Och i dagens då diskussion runt forskningsmiljö, testbäddar, så har jag en känsla av att man har alltså väldigt mycket fokuserat på att nu ska någon uppfinna en ny tjänst som ska frälsa internet, va? Det här killer application som telekomindustrin har pratat om i 100 år. Ja, man håller fortfarande på att diskutera den. Jag uppfattar också då att våra departement och de sakkunniga inom det här området pratar väldigt mycket om att nu finns internet och nu ska vi uppfinna tjänster på det. Ja, och så funkar det kanske inte riktigt, men så är så man tänker. För att vara lite då ödmjuk så säger jag liksom att om man tittar på teknologi så behövs det utveckling i alla faser. Man behöver uppfinna jockarna som är längst ner i vänstra hörnet. Där Mats håller på med massa spännande råvideo, analogvideo över fiber och sånt här då. Proof of concept, de här nya grejerna som kommer, funkar de verkligen? Kan man göra dem bättre? Traditionella utvecklingen, liksom det vi har idag, kan vi göra det bättre och billigare och effektivare? Att det behövs alltså forskning i alla läger. Nu är det väl som så att vi har varit väldigt mycket i uppfinna-Jocke-nivån. Ska man bygga en testbädd, då måste man hålla på med allihopa saker. Så är det. Någon annan grej då när man tittar på det här då, det som då, om man ägnar sig åt forskning som ligger i det som är commodityn, om vi tar DCL som ett exempel, det är en commodity-produkt, den kan du köpa på Clas Ohlson mer eller mindre, så blir det alltså, om man ska försöka forska i någon samarbetsmiljö, så blir det en väldig massa fokus och stänga dörrar, skriva avtal, IPR-diskussioner. Man har mer jurister runt bordet än vad man har uppfinnare runt bordet då. Tittar man på sånt som äger dem som är nytt, så ser man att där finns inte samma behov av att diskutera patenträttigheter och marknadsplaner. Att man är medveten om att det finns två olika aspekter av de här sakerna. Så när man pratar om testbäddar, då är det viktigt att ta reda på varför. Det kanske också är en sån bit. Varför gör man inte det här på SU-nät? Varför gör man matsexperiment i ett eget nät? Ja, det kanske ena är lite mer fokus, det kanske andra är lite mer öppenhet. Tittar vi lite då på historien då, framförallt den i Stockholm då, för det är den som jag känner mest till då. Och min dialekt brukar väl avslöja mig ibland. För ett antal år sedan så fanns det någonting som hette multigen. Det är drygt 10 år sedan. Och egentligen så stod det inte för en massa multipla gigabiter, utan det stod alltså för multimedia. Och hela den grunden var att Telia donerade en fiber som gick mellan KTH på Drottning Kristinas väg och det nystartade Elektrum. Och så sa man till KTH, här får ni en fiber, gör något kul. Och så hände en himla massa kul saker faktiskt på den. Och alltså kul saker var sånt också som var grogrunden till ett antal svenska företag som finns idag. Jag ska inte stå och räkna upp dem, men en hel del nya idéer föddes. Sen ska man säga så här, MultiG var väldigt ofokuserat. Det var oordning. Det var väldigt kreativt, men det producerades inte så himla mycket färgglada broschyrer, och det var inte tillräckligt många höga direktörer som hade luncher med varandra. Men det var väldigt kul i alla fall. Mycket ner bland de som skruvar. Och då sa ju då, framförallt då på den tiden, och som det alltid har varit, så har ju då storföretagen sponsrat mycket av forskning. Telia och Ericsson är de jag pratar om i första hand då. Och på den tiden hade vi ganska bra med pengar, så då sa vi, ja men det här var ju roligt, det här kan ju bli massa spännande saker. Så vi startade någonting som heter SGN, det stod för Stockholm Gigabit Network. Och det var varken Stockholm Gigabit eller Network, men det var i alla fall ganska kul. Och det var också en massa spännande saker som hände, och det byggdes ett ganska stort nät, och man var ganska duktig på optoforskning framförallt då. Sen sa man att nu är det dags att det blir ordning och reda på saker och ting. Så att då hade vi då LMTL. LMTL var ju från början ett jättestort bolag, och så krympte man ner det så att det var ett jättelitet bolag. Det var alltså ett bolag som ägdes mellan Telia och Ericsson då. Det tog till med, nej det var Telia på den tiden, eller om det var Televerket. Länge sedan var det i alla fall, 97. Men då skulle det bli ordning och reda. Och det har varit väldigt mycket blanketter, broschyrer, fina presentationer, seminarium etc. Men i stort sett ingen forskning, inga projekt som pågick det. Några optoprojekt, men egentligen hade man inga roliga aktiviteter. Det fanns inga projekt helt enkelt. Och det är klart att i det scenariot så är det svårt att motivera sin existens då. Sen var vi några stycken då som tyckte att det var alldeles för tråkigt att sitta på de här styrelsemötena och fylla i broschyrer, blanketter över vilken nätkapacitet man ville ha. Dessutom då så uppfattade vi då 97 att det där med att bygga ett ATM-baserat nät inte var så där hippt, utan vi vädrade någonting som var nytt, och det skulle vara internetbaserat alltihopa. Och Thomas Stefansson, som inte är här idag, han kom på den här briljanta idén. Undrar om man kan köra gigabit i internet längre än 3 kilometer som standard säger. Och då fick vi en anledning att göra det. Så att, det var ju Telia Ericsson var först med att köra långdistans gigabit i internet på hösten 97. sen fortsatte det bara växa det här Internet 42. Och då var jag tillbaka till samma lekstuga egentligen som SGN var. Helt oordnat, ingen disciplin. Alla gjorde som de själv ville. Och det roliga var då att det var Telia och Ericsson på den tiden. Det där nätet, Internet 42 då, växte ganska ohämmat. Det var väldigt stort. Det var i samband med det då som jag började träffa de här KTH-kamraterna och vi började koppla ihop våra sladdar och idéer med varandra. Inte så mycket sladdar, men framförallt idéer och människor. Att jag hade en konstnär som distribuerade realtidskonst. Och så träffade han en kille, någon sunnet kille som jag glömt namnet på, som vill hålla på med multicast. Och det här var då 98 någon gång. Och då sa man, då kan vi börja multicasta realtidskonst. Va? Och då var det inte två projekt, utan var det tre, fyra, fem projekt av alltihopa. Och det är egentligen så jag tror att forskning ska gå till. Att människor möts, har olika idéer och ser om man kan hjälpa varandra. De som vill hålla på att forska med nät behövde applikationer. Själv drog jag in de här konstnärerna för att jag behövde ha något material att testa streaming med som jag inte behövde köpa upphovsrätterna till. Inte för att jag var så konstintresserad. Nyckelorden här har varit liksom öppen, informell, väldigt low key. Det här är faktiskt människorna som alltså vet, liksom, som inte blir rädda om de ser ett CLI-interface på en maskin då. Och att alla då som deltar har sina egna drivkrafter. När man gör ett EU-projekt då, så är det ganska tydligt då. Man skriver ett kontrakt med EU att jag lovar att prestera så här många rapporter de närmsta tre åren. Och sen kanske man tröttnar efter ett år, men för att få pengarna så fortsätter man pliktskyldigast att fylla i de här jädra rapporterna. Jag har hållit på med sådana projekt också. Men det är liksom inget kul och blir inte så mycket resultat av det. Vår idé runt Internet 42 var att så länge folk orkar vara med och det finns drivkrafter. Drivkrafterna får de komma med själva, för någon finansiering från mig det får de inte. Men däremot så kan vi hjälpas åt med att få slagologin att fungera. Också det här med att alla projektrelationer är bilaterala. Att om tillbaka till exemplet, han som har konst och han som vill göra multicast. Ja, det är deras projekt, det får de komma överens om. Vad hände sen då efter Internet 42 då? Vi gäng som drev det, vi splittrades efter några år. En del ägnas åt och kunder, en del gjorde massa annat hus. Det fanns en idé då, eftersom testnätdebatten kom upp igen då, som jag och den här nämnda Anders Åkström kom på, att ska vi inte ta och inventera vad vi har? För att alltså på Telia är det så här, och jag tror det är på alla telebolag. Man kör marknadsprov, man kör experiment, man testar saker. Och sen när man är klar, då är det för jobbigt att åka ut och hämta utrustningen. Eller för jobbigt att koppla bort de där fibrerna, så att man låter grejerna stå kvar. Jag som har inpasseringskort då, inte till lika många telefonstationer som Mats har, men åtminstone de i Stockholm. Jag insåg liksom att det finns hur mycket prylar helst som inte används som står ute på stationerna. Och även om en Cisco-router är av årsmodell 98 så går den fortfarande att använda. Dock med lite uppdatering eller. Så att vi samlade ihop allt det här. Och då kom, nu ska jag bara köra vidare. Klick, 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 klick. Vi såg också då att det var en massa diskussioner. KTH hade sitt OpenNet, eller KTH IT-universitetet hade sitt OpenNet. Stokab hade dykt upp på banan, de fanns inte på den tiden när vi började med det här. Åtminstone inte någon omfattning. Svenska bostäder byggde egna nät. Helt plötsligt då så fanns det ett antal mera nätaktörer 2002 än vad det fanns 98. Akalla Husby, Sollentuna Energi. Det fanns ett antal aktörer som vi faktiskt kunde sammanstråla med och slå ihop de här grejerna. Så att det var vårt förslag då. Då startade vi någonting som heter Stonet. Inte stoned, men stonenet. Det får inte bli hur flummigt som helst då. Sen var ju också den här grejen att det fanns ju en massa pengar som folk trodde man kunde få. Det var inte riktigt Telas drivkraft. För att vi insåg att vi skulle aldrig få några pengar ändå. Så. Inventerade lite lätt då vad vi hade i Stockholm. De här blå plupparna, det är egentligen telefonstationer. Och eftersom de flesta telefonstationer byggdes för en elektromekanisk tid så finns det väldigt mycket utrymme på dem. Alltså man, ett sånt här rum var AGF-teknik då från 30-talet. Ersatte man med en dator i hörnet. Jag har sett den här IBM-reklamen då. Så att det finns väldigt mycket utrymme på de flesta telestationer utom Södermalm tror jag. Här har vi vårt testnät. Här har vi samlat ihop lite testnätgrejer. Och de mörkgröna områdena, det är där Telia har sina fiber. Vi har ganska mycket fiber. Vi har otroligt mycket fiber. Fiber är inget problem. Jag citerar Max igen. Fiber är inget problem. Det finns hur jävla mycket fiber som helst. Och pratar vi om sådana här fiber som går typ mellan telefonstationer. Ja, Telia lägger ju inte en 8-pars fiber mellan två telefonstationer. Vi lägger liksom 800 000 par mellan stationerna. Och av dem kanske 10 används. Va? Och så vad jag vill säga är, det finns överkapacitet. Problemet är att vi kan inte rea bort den. För att det finns inte mer användare som behöver. Okej, vi har jättemycket kapacitet i fiber över. Vi har jättemycket telefonstationer. Och på de här då så står det ju faktiskt utrustning också. Det kanske inte är det modernaste. Det är ganska hemsnickrat. Och det är lite oordning sådär va. Men det finns ju grejer som funkar. Så allt det här då paketerade vi ihop i en fin presentkartong. Och sa att vi har ett väldigt finmaskigt testnät som finns i Stockholm. Och sen då har ju Max hjälpt till med våra fiber och framförallt Ericssons utrustning och andra. Och byggt ett annat nät som också är baserat på våra fiber och i mån vår transmission. Så att vi paketerade ihop det här i en fin presentförpackning. Och sa det att det här kan Länsstyrelsen eller Näringsdepartementet eller vem som vill ha kan faktiskt få den här för 0 kronor. Varsågod, här får ni ett gratis testbädd. Det är inte de modernaste grejerna, men det finns grejer. Skulle vi värdera det här nätet på den fria marknaden, har inte räknat ut vad ditt nationella nät kostar. Men alltså, om man skulle köpa det här som finns idag så skulle det kosta någonstans runt 80 miljoner kronor. Och alla vet ju att ingen har pengar. Det finns inga pengar hos Länsstyrelsen, finns inga pengar hos Vinnova, finns inga pengar någonstans. Så då tänkte jag, då var vi så naiva att vi trodde att folk skulle bli glada när vi gjorde det här. När vi ställde den här presenten till förfogande. Kort var vårt förslag så här då. Varsågod, här får ni en testbädd. Det här är drygt ett år sedan. Färdigt och klart. Vem som helst kan få köra, vem som helst kan koppla in. Vårt enda krav var att det inte skulle konkurrera med våran affärsverksamhet. Va? Att man köper en billig labbnätfiber och så börjar man sälja den och tjäna pengar på den. Då. Och det är väl ett ganska rimligt krav. Då. Annars hade jag aldrig fått mina chefer att skriva på det här. Många tyckte det var trevligt. Här har vi snott från Acreos hemsida. Där de visar upp våran testbädd. Fast de glömde skriva att det var Telias testbädd de visar upp. Jag vet inte om det är ett medvetet eller icke medvetet. Och vi vet också då att det som hände var väldigt tydligt då att ett antal institutioner, företag fick fullkomligen spelet när Telia gav en färdig testbädd till våra politiker och till våra akademiker. Eftersom alla tror att det finns pengar i det här. Det finns inga pengar att driva testnät. Det finns bara massa kul saker. Men det finns inga pengar. Men någonstans då så har jag hört också att det vore bra om Telias testbädd harmoniserade med Acreos testbädd. Och det är inga problem eftersom Acreos testbädd är Telias testbädd. Sen hörde jag också att Skints testbädd är baserat på Acreos testbädd. Vilket innebär att Skints testbädd är Acreos testbädd, är Telias testbädd. Vilket egentligen är Mats Erikssons testbädd som Telia har lånat ut till Mats Eriksson. Så att alltså det finns en väldig massa kreativa användningar av sanningen runt det här med testbädden. Ni ska inte tro det ni läser i dagstidningen. Och det är alltid som så är det som så att man får inte nämna det förbjudna T-ordet. Det förbjudna T-ordet är Telia Sonera. Nej, vi tyckte det var lite tråkigt, men det här var vårt förslag. Just för att Telia inte skulle få en sån framträdande roll, eftersom många tyckte att det var obehagligt att sitta vid samma bord som en Telia-representant. Så sa vi då att vi gör som så, ni får det här nätet. Bara vi kan hitta någon politiker eller någon som anses neutral som får hålla i det här. Någon styrgrupp som anser policy. Också för att vi skulle komma tillbaka till det som funkar och inte funkar. Det är viktigt det här med marknadsföring och att folk har sina cigarrklubbar på vd-nivåer och trycker broschyrer som är färgglada. Men det är också viktigt att man har liksom kreativa människor längst ner i pyramiderna som tycker det är kul att trycka på knappar och köra elbio eller något annat hyss då. Så sa vi att någon annan får tillsätta den här styrelsegruppen. Vi föreslår också någon form av kanslifunktion som kan alltså prata teknikerspråk med tekniker och forskare och vd-språk med diverse vd:ar och politiker. Och vi kan ta en plats som en part i det här. Och vi ser alla gärna vid ett runt bord. Men då var det en känsla att vad som, och det där då kallar vi för knytkalaset. Alla som vill vara med får komma med någonting. Om man inte sladdar kanske man har idéer. Om man inte idéer eller sladdar kanske man vill vara med pengar. Men bara alla tar med sig någonting till knytkalaset. Alla är välkomna, bara man tar med sig någonting. Och det behöver inte vara att det är värt en himla massa pengar, bara man har med sig någonting. Förutom då att vi hade ett fysiskt labbnät då, så hade vi faktiskt en himla massa aktiviteter som pågick på det nätet och som vi också ställde till förfogande. En av de aktiviteterna var ju exempelvis Folkets Hub-projektet. Och jag tror att vi hade, vad var det, räknade 20-30 projekt som idag rullar. Och grejen var att det skulle vara ett deltagardriv. Ingen politikerdriv utan ett deltagardriv. Det skulle vara okomplicerat att vara med. Och det skulle vara också okomplicerat att kliva av om man vill. Om man tycker det blir för tråkigt eller någonting så är det bara att kliva ut. Vi kallade den här modellen då för att man har en cigarrklubb där vd:ar träffas, röker cigarr eller vad de hittar på och pratar om politik och ger människor mandat att göra saker och ting. Va? Politiska förankringar inom företag och i vårt näringsliv är faktiskt viktigt. Vi har ett litet kansli och sen har vi en pizzaklubb där människor som är kreativa kan använda den här testbädden. Vad jag tror alltså förvirrade hela vårt liv och gjorde vårt liv väldigt komplicerat var alla statliga, halvstatliga program som då pratade testbädda, testbädda, testbädda. Någonstans så tror jag att man lurade i alla människor att det fanns en massa pengar att få från staten. Vinitell gick ut med sitt 3,5 miljarders program för testbäddsverksamhet. Och det vet ju alla att det kommer aldrig bli något 3,5 miljard till testbäddsverksamhet. Etc. Och då tror jag att alla insåg det att jag vill inte sitta som en av människorna vid ett runt bord, utan jag vill sitta vid den finaste stolen. Inom akademin fanns det ett antal personer då som tittade mot Canary, som är ett fint fint kanadensiskt forskningsnät styrt av med statliga medel, och sa det att ett sånt ska vi ha. Ge mig bara någon miljard så ska jag bygga ett nät ovanpå liksom alla andra nät som redan finns överallt, och så kan jag bli institutionschef för den nya testbäddsmyndigheten under någon valfri akademisk myndighet då. Och sen hade vi forskningsinstitut A, forskningsinstitut B, och de som hade relationer med Vinitell och de som hade relationer med Stockholms län. Och helt plötsligt så hamnade vi mitt i ett politiskt krig som vi aldrig, det var inte det som var vår avsikt. Vår dolda avsikt, alltså nu kommer jag till poängen, vad Telia egentligen ville när man erbjöd det här nätet var ett, få fart på regionens ekonomi. Som alltså vid 2002 var bedrövlig. Inga nya företag. Inga nya beställningar av fiberförbindelser från företag eftersom det inte kom upp några nya företag. Ingen ny forskning. Ingenting nytt. Och då var vår tanke att om vi kan vara med där det händer saker i den här smältdegen, så kan ett, de här nya företagen och människorna och idéerna som föds, de kanske kan bli våra kunder i framtiden. Eller så kan de bli våra leverantörer. Det var vår dolda, elaka agenda på Telia. Nu har det inte gått så här. Utan det har varit alltså ett bakom kulisserna, skylt ifrån insiktsfulla journalister, ett politiskt krig som har pågått i ett år om det här med testbäddar. Många institutioner har använt väldigt kreativa sätt att hantera sanningen på. Det är också ett sätt att säga att man ljuger. Och just nu då så vet vi, så verkar det som att ingen vill ha Telias testbädd. Jag ska snabbt klicka förbi. Vi skrev ett letter of intent här för ett år sedan ungefär. Sa det, kan vi inte åtminstone Stokab och KTH komma överens om att vi ska verka för regionens bästa? Det är egentligen det som står i det här letter of intentet. Vi pratar om knytkalas. Vi pratar om att vi tillsammans, såsom nätägare och akademiker, alltså tillsammans hjälpa till att få fart på Region Stockholm, som är liksom tillväxt, eller borde vara tillväxtområde för IT. Ingen skrev på. Ja, Telia skrev på. Men ingen annan var beredd att skriva på. Ett letter of intent där man säger att man ska samverka för att sätta fart på IT-utvecklingen i regionen. Jag tycker det är märkligt av ett aktiebolag, vinstdrivande aktiebolag, ägs av svenska medborgare, svenska staten, sa yes, där skriver vi på. Vi ställer upp med grejer värt 80-90 miljoner, alla våra fiber, all vår utrustning. Sätt igång och kör. Vi har ett bolag ägt av Stockholm kommun som inte kunde skriva på det här. Och vi har också en stor akademisk församling som inte heller kunde skriva på det här. Jag tycker det är märkligt. Och det, min fråga är, vad har det här bidragit till att gynna IT-utvecklingen i Stockholmsregionen? Inte mycket. Tiden går. Nu är det ett år sedan. Testbädden finns kvar. Den står inlåst på Telia. Ingen verkar vilja ha den. Ingen verkar vilja prata med oss. Och jag har inte förstått heller argumenten varför, vad som är fel med den testbädden. Men vi är lite ihärdiga. Vi finns kvar. Och om någon vill prata med oss så finns det ett testbädd som täcker hela Stockholm. Och nu även då hela Sverige. Och nu gick det lite fortare, men vi kom också underför med att inte nog att vi har en testbädd i Stockholm som är väldigt finmaskigt. I stort sett hela Stockholms innerstad och närförorter. Vi har också en testbädd som täcker hela landet tack vare Max. Vi har också en testbädd som sträcker sig i hela världen. Vi har Telia Sonera är en av de största fiberägarna i Nordamerika. Vi har poppar i 67 amerikanska städer. Vi finns i Hongkong, Mellanöstern, vi finns i hela Europa. Och där har vi också samma situation med outnyttjad fiber, outnyttjad kapacitet. Det här tycker jag man skulle göra något kul av. Men då måste viljan finnas hos alla parter. Ja, det är lika bra att stanna, annars blir det alldeles för långrandigt.